Jakten på Olof Palmes mördare av Ann-Marie Åsheden, inläst av Sebastian Karlsson för Saga. Förord. Exakt en vecka efter mordet på Olof Palme, på fredagskvällen den 7 mars 1986, tog Dagens Nyheters chefredaktör Kristina Jutterström och jag en taxi till en våning på Söder i Stockholm för att träffa länspolismästare Hans Holmér. Våningen tillhörde en god vän till honom, Ebbe Karlsson, förlagschef på Bonnier Fakta. Karlsson var också den som hade förmedlat kontakten mellan DN och Holmér. Kristina Jutterström hade en idé som gick ut på att DNs reporter skulle följa mordutredningen inifrån och att storyn skulle publiceras när mördaren var gripen. Hans Holmér hade först sagt blankt nej. Han hade annat att tänka på under den första veckan efter mordet. Efter några dagar gick han dock med på att diskutera idén och hans argument var följande. 1. Mordet på Olof Palme och den efterföljande mordutredningen var ett stycke svensk historia som borde dokumenteras. 2. Holmér tänkte sig också att dagliga samtal med DNs reporter skulle kunna göra en viss nytta. De skulle tvinga honom att hela tiden sammanfatta för sig själv vad som hänt, sortera fram det viktiga, reflektera. Detta var hans skäl att gå med på mötet, på fredagskvällen, efter den värsta veckan dittills i hans liv. Han var trött och tassade omkring i våningen i strumplästen när vi anlände. Ingen av oss hade träffat honom tidigare. Liksom andra svenskar hade vi förstås följt hans vedermödor under den gångna veckan i TV. Vi diskuterade och kom överens om att materialet inte skulle publiceras innan mordet hade klarats upp, att Holmér skulle ge sitt medgivande till publicering samt att han kunde avbryta projektet om han så önskade. Vi diskuterade också den knepiga frågan hur DN skulle hantera detta internt. Projektet skulle vara hemligt. Allt jag fick veta skulle stanna mellan Holmér och mig. Kristina Jutterström skulle under projektets gång hållas utanför för att inte hamna i en sits där hänsyn till projektet skulle hindra henne att driva det dagliga nyhetsarbetet på DN. Redan nästa dag vandrade jag iväg till polishuset på Kungsholmen. Holmér väntade på sitt tjänsterum och vi satte genast igång. Han berättade vad som hade hänt i spaningarna under dagen och kvällen innan. En halvtimme om dagen hade han lovat mig och så fortsatte vi i 3 veckor. När tid fanns över gick han tillbaka och försökte rekapitulera den första veckan så att dokumentationen skulle bli så fullständig som möjligt. När vi hade diskuterat projektet inledningsvis hade Kristina Jutterström sagt att hon var beredd att låta mig jobba med Holmér i 3, kanske 4 veckor. Hon, liksom alla andra, trodde då att upplösningen var nära förstående. Men så blev det inte, som alla vet. Jag fortsatte månad efter månad att smyga in i polishuset. I början av april minskade vi antalet samtal till 3 i veckan, måndag, onsdag och fredag. Fram i maj tyckte vi båda att det räckte med någon gång i veckan. I gengäld blev mötena något längre. Vi fortsatte under sommaren, under hösten och ända fram till sammanbrottet i början av februari i år. Jag tvivlade länge på att han verkligen berättade allt för mig. Så småningom kom jag att bli övertygad att han faktiskt berättade allt han ansåg vara viktigt. Under våra samtal ställde jag kontrollfrågor och uppföljningsfrågor. Några gånger svävade han på svaret. Så småningom förstod jag att då handlade det om telefonavlyssning. Detta område är undantaget från den meddelarfrihet som alla, även polischefen, har enligt tryckfrihetsförordningen. Om Holmér således berättade för mig om telefonavlyssning skulle han begå brott. Ibland när det var kärvt med åklagarna föreläste han för mig ur rättegångsbalken och ur olika förordningar. Mycket av det jag fick höra hos Holmér var inte upplyftande. Jag tänkte ofta att en inblick poliser får i mänsklighetens svagheter måste vara ett problem att hantera för varje polis.